Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten för idag är från Filipperbrevet 3, verserna 7-11. Det är då en episteltext för idag, den som hör till tredje årgången. Och vi lyssnar till texten. I Jesu namn. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus, Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Paulus jämför oss i många sammanhang med idrottsmän. Så var det också i den text som vi läste till tidigare från första årgångens episteltext. Där han talar om hur man löper på löparbanan och har målet i sikte och till och med kuvar sin kropp. Men också i den här texten finns det en anspelning på idrottssammanhang. Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. I den här texten anknyter han också till någonting annat som är aktuellt för många i dessa tider. Att göra bokslut. Då tänker man i termer av vinst och förlust. Eller överskott, underskott. Men Paulus gör nog annorlunda än de flesta. Vanligen vill man uppnå vinst. Vinstmaximering är ett av tidens moderna begrepp. Om ett börsbolag drabbas av förlust leder det till sänkt aktiekurs, lägre dividendutdelning och i värsta fall till ett börsras som inverkar på hela världens ekonomi. Och det drabbade också många andra bolag. Den som har placerat i aktier vill ha största möjliga utdelning. Och därför avskyr man ordet förlust. I Paulus bokföring är det tvärtom. Allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Här handlar det om plus och minus. Och vi ska, för att göra det riktigt enkelt, försöka göra en jämförelse med matematiken i grundskolan. Det är frågan om att man inför negativa tal. Då vi räknar gör vi det i allmänhet så att vi jämför antal objekt med siffror som då beskriver det här antalet. Och man brukar då börja med att ta något föremål, till exempel äpplen, och lägga fram två äpplen och tre äpplen och lägga några äpplen till och så vidare. Och så beskriver man det här med siffror. Men hur gör man när man tar bort minus? Jo, det försvinner någonting. Talet blir mindre. Men kan man ta bort fler äpplen än det finns framför en på bordet? Det enkla svaret är nej. Men med lite mera hunnen matematik så vet vi att det går att låna. Det går att ta någonstans ifrån där man kan låna och så lägger man in där. Men då blir i själva verket resultatet minus. Lättare är det här att förklara om man tänker på termometern. Vi har varit med om en hård köldknäpp. Då det har varit väldigt höga siffror men med minus framför. När det är stora tal med minus framför är det väldigt kallt. Då är det lite värme. Vi har ett värmeunderskott. När vi tar bort minustecknet, om det blir ett stort tal, så är det varmt. Då är det på plus. Nåja, om vi då går till pengarna och ägodelarna, så är det naturligtvis bra om vi kan räkna med stora tal och inte ha något minus framför. Men det är inte så bra när talen blir väldigt stora om de har negativa förtecken. För då har man stora skulder. Ju större tal med minus det är framför i väderleken, desto kallare är det. Eller om vi talar med ekonomiska termer, så är skulden desto större när talen blir större med minus. Desto sämre går vår ekonomi. Vad är då plus och minus i fråga om frälsningen? Paulus hade samlat på sig en hel massa tillgångar, rent mänskligt sett. Hans förmögenhet var stor. Bokslutet borde ha visat upp en präktig vinst. Han beskriver det här också strax före vår text, vad han har på sitt pluskonto, tillgångskonto. Också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Det här var inte lite det. Det här var vinsten, överskottet i Paulus bokföring och i bokslutet. Inför människor såg allt bra ut. Aktiekursen var hög. Då var det bara det att det som såg bra ut inför människor, det såg inte alls bra ut inför Gud. Gud ser på det på sätt och vis från andra sidan. Och ju större det mänskliga överskottet blir, desto större blir problemet inför Gud. Förlusten blir desto större när Gud ser på den. Det som Paulus tidigare hade trott var meriter blev istället i själva verket en belastning för honom. Plus blev minus. Och eftersom han hade väldigt stora tillgångar, han hörde till den absoluta gräddan i den judiska församlingen. Han var farisé, hörde till det bästa partiet, han hade kommit från Benjamins stam som slöt upp kring Davids son Rehabeam när riket delades. Ja, det var många plus han hade. Men när Gud såg på det, då blev det skuld. Och en stor skuld. Paulus gör något som vi också kan tänka oss med hjälp av skolmatematiken. När man kommer lite längre i grundundervisningen, så förklarar man att om man lägger ett minustecken till framför det negativa, det vill säga multiplicerar ett negativt tal med minus, då blir det plus. Och Paulus säger nu att om han vänder upp och ner på sina tillgångar, då är det något annat som blir tillgångar. Han kastar sina tillgångar. Han räknar dem som skräp. Kastar dem på skräphögen. Och då blir det i själva verket. Då blir det i själva verket något annat som blir tillgångar. För då är det någonting annat utanför honom som räknas som tillgångar. Det är det som Jesus har vunnit åt honom. Det här följer den himmelska matematiken som Paulus också beskriver i första Korintierbrevets första kapitel. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra de visas vishet om intet. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Det som verkade vara en belastning för människorna, ja, rena dårskapen, det upphöjs i Guds ögon till visheten. medan det som människorna hade berömt sig av, det blir i själva verket dårskap. Allt svängs upp och ner. Den himmelska matematiken är märkvärdig. Och den går emot vår naturliga uppfattning. För den naturliga uppfattningen hos oss är att ska vi berömma oss av någonting så ska vi kunna visa vad vi har gjort. Det här, det beskriver lagen som frälsningsväg. Är det verkligen förkastligt allt det som Paulus hade gjort? Är det något ont i att vara jude? Att ha blivit omskuren? Att vara en som levde oklanderligt enligt lagen? Så att ingen polis hade något att anmärka, ingen domstol kunde fälla en. Nej, ingalunda är det fel att leva rent och sunt till det yttre. Tvärtom är det på allt sätt bra, för då tjänar man sin medmänniska på ett rätt sätt och också det samhälle man är satt att verka i. Guds lag är god. Det som blir fel, det är när man gör det här till merit inför Gud. Det var det som Paulus hade gjort. Han räknade tidigare med att allt det yttre var hans berömmelse, också inför Gud. Han kunde gå fram inför Gud och säga att han hade levt rätt och oförvitligt. Och därför kunde han komma och ställa krav på Gud. Hade Paulus skött sin del så väntade han också att Gud skulle göra det som han lovade. Men nu hade Gud uppenbarat för Paulus att det inte alls var så bra som han hade tänkt sig. Gud visade honom nämligen att han var en syndare. Trots allt gott han hade gjort, rent av så att ingen människa kunde hitta något fel på honom, så höll det inte när Gud fingranskade honom. Och det beror inte på att de yttre gärningarna som han hade gjort skulle ha varit onda, utan det berodde på att han själv var ond. Det var hans hjärta som inte var som det borde vara. Det borde nämligen vara rent. Utan dragning till det som går emot Guds vilja. Det borde vara i fullständig samklang med Guds vilja. Och nu hade Paulus insett att hans hjärta var precis tvärtom. När han kände Guds vilja, då drog hans kött honom att begära det som var tvärt emot. Han ville inte, men hans onda natur drog honom till det onda. De onda tankarna och begären, de fanns fast frusna i hans hjärta och sinne. Han kunde inte komma loss från dem. Och därför framstod det yttre som han berömde sig av i ännu sämre dagar än om han inte hade varit så from och god i människors ögon. För det blev en sån väldig kontrast. Man kunde ju tro att en sån from man skulle ha ett ont hjärta. Hans stora tillgångar blev en stor förlust. Hur är det med dig, min vän, med dina förtjänster? Är du ren och god ända in i hjärtats innersta? Är du alltså heligare och frommare än den helige Paulus? Är det inte så att det är skäl också för dig och mig att ta reda på vad Paulus hade för utväg från det här för att inte stå med skam inför Gud? Då ska vi se på rättfärdigheten från Gud. Det här som vi har gjort hittills är att vi har tittat på oss själva och in i oss själva. Nu ska vi vända blicken mot Jesus. Nu ska vi kasta allt det vi själva har på skräphögen och ta reda på vad Jesus har att erbjuda. Och det är inga småsaker det. Så här står det att Paulus ville: för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Vinna Kristus. Bli funnen i Kristus. Hur ska det gå till? Jo, han säger mycket klart: inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det som det handlar om är kort sagt rättfärdigheten från Gud. Det är en tillräknad rättfärdighet som inte till någon del grundar sig på våra meriter. Det är den rättfärdigheten som Jesus har vunnit genom sitt rena och syndfria liv. Den rättfärdigheten bytte han mot din och min orättfärdighet. Det som vi trodde vara vinst, men som i Guds ögon är förlust, skräp, avskräde. Den förlusten, eller som vi kan kalla skuld, syndaskuld, den bar Jesus på korset, i vårt ställe. Den rättfärdighet som han istället ger oss, den är fullkomlig, där fattas ingenting. Det finns ingenting för oss att lägga till. Och det är därför som de här orden genom tron används. Det är nämligen motsatsen till genom oss själva. På den här punkten finns det tyvärr missvisande översättningar. För man skriver i en del översättningar på grund av tron. Och det ger den uppfattningen att tron är själva grunden för vår rättfärdighet. Och om vi fattar tron då som det som vi bjuder till med att ta emot med, så kan det bli fel uppfattning. För då kan den uppfattas som någonting vi gör. I själva verket är orsaken till vår rättfärdighet tron på Jesus. Det är att tron griper tag i det som Jesus har gett oss. Och orsaken här finns inte till någon del hos oss. Till 100% är det vad Jesus har gjort. Ingenting återstår åt oss. Rättfärdigheten som Jesus ger är färdig och räcks åt oss att tas emot i tro. Här har vi alltså en grundläggande undervisning om de två frälsningsvägarna som utesluter varandra. Den ena är lagens väg. Den går ut på att skaffa sig meriter genom det man gör själv. Och det försökte Paulus göra till en början. Men han stoppades på vägen till Damaskus. Då såg han att den vägen inte ledde till Gud, utan den ledde honom till helvetet. Den vägen är definitivt stängd. Det är oerhört tragedi att det är så många ändå som menar att det är det som är den rätta vägen. Den leder till förtappelse. Den andra vägen och den enda hållbara vägen är att kasta bort allt vårt eget och se på vad Gud har gjort för oss. Det är evangeliets väg. Den visar att Jesus har gjort allt det som vi borde ha gjort i vårt ställe. Vi ska gå tillbaka till dagens tema. Guds oförskyllda nåd. Ordet oförskylld säger att nåden ges utan något krav. Den finns innan vi hade begärt den. Det är ju ett ålderdomligt ord det här. Men det är ändå så bra för att det beskriver just det här att vi har inte startat processen hos oss. Det är Gud som har börjat. Ordet nåd innebär att vi blir fria trots att vi har befunnit skyldiga, tack vare Guds stora kärlek till oss. Vi har nyligen fått ett exempel på vad nåd betyder i världsliga sammanhang genom de två fängslade journalisterna i Etiopien. Då de hade dömts till ett långt fängelsestraff fanns det två alternativ för dem. Antingen att överklaga, fortsätta att hävda att de inte har gjort det som de blev dömda för. Den här vägen kunde vara riskabel, för det kan hända att det inte skulle ha gått igenom i högre instanser. Den andra vägen var att erkänna skuld och be om nåd. Den processen är på gång nu. Man kan inte be om nåd om man inte har erkänt sin skuld. Det är en intressant iakttagelse som också det världsliga samhället i Etiopien fasthåller. Att få nåd betyder att det är en som är skyldig som blir frisläppt mot sin, trots sin skuld. De här båda journalisterna kunde alltså inte be om benådning om de inte erkände. Och om de erkände sin skuld kunde de inte överklaga. Inför lagen får vi lov att erkänna vår skuld. Vi är skyldiga till döden. Men inför Gud får vi be om nåd. Och det gör vi genom att bekänna vår synd. Vi erkänner vår skuld och ber honom om nåd. Och i själva verket har Gud redan benådat oss. Han ser på sin son att han har betalat bort skulden. Men vi förstår inte vad nåden är om vi inte ser att vi är skyldiga. Det är därför som lagen behöver göra oss medvetna om vår skuld, för att vi ska inse att vi behöver nåd. Vi behöver överbevisas om att vårt bokslut går på minus. Det håller inte. Därför anklagar Gud oss genom sin lag och visar att de meriter som vi tror oss ha egentligen är en belastning. Våra tillgångar blir skulder. Det som vi trodde var en vinst inför Gud blir en förlust. Men vår vinst ligger i att han har betalat vår skuld. Han har gjort det dåraktiga budskapet om korset till vår vinst. Vad behöver vi då anstränga oss för? Jag ska säga några ord till sist om vårt tävlingslopp. För vi kan väl tänka så här, om allt är gjort, då kan vi väl lägga oss på sidan och somna om, eller hur? Nej, det finns två saker att tänka på. Det första är att vi ännu inte är framme vid målet. Vi löper ännu på tävlingsbanan. Paulus, den heliga aposteln, säger också, han har inte gripit det. Han har ännu inte kommit fram, men han strävar efter att gripa det. Han har inte nått målet. Vi är också kvar på tävlingsbanan. Målet är framför oss. Målet är himlen. Uppståndelsen på den yttersta dagen. Och på vägen dit finns det många hinder. Det är djävulen som lägger upp såna hinder. För han vill inte att vi ska komma fram till målet. Därför kommer Gud i sitt ord med förmaningar till oss. Det kan låta så konstigt som i Filipperbrevets andra kapitel. Där vi läser så här i vers 12. Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Vad är nu det här? Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ska vi ändå arbeta på vår frälsning? Var den inte redan klar? Jo, i den meningen är den klar att vårt skuldebrev är makulerat, att vi är frälsta av nåd. Uppståndelsens kraft predikas för oss i evangeliet. Men i den meningen är frälsningen inte klar, att vi ännu inte är framme. Så länge vi lever här i tiden vill Gud kalla oss till en kamp mot djävulen och mot vårt kött som vill få oss bort från Gud. Det är därför som han ännu ger oss sin heliga lag, för att vi ska ha den som riktlinje, för att vi ska tänka på den, fråga vad är Guds vilja i mitt liv. Den slutliga frälsningen, målet, når vi först på uppståndelsens dag. Vi vet inte hur långt vi har dit, men ännu har vi en bit dit. Vi ska vara beredda på att den kommer snart, men vi ska också vara beredda på att den kan dröja. Och dröja länge. Om du blir orolig och uppgiven, så ska du veta att Gud har ordnat med kraftförsörjning. Och det heter så oerhört starkt i följande vers i Filipperbrevet 2. Strax efter det här att han har talat om att med fruktan och bävan arbeta på frälsningen, så säger han så här: ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Ty, han förklarar, det är Gud som verkar i er både vilja och gärning. Vi kunde ju inte sträva i egen kraft. Vi har fått uppståndelsens kraft. Om den säger Paulus på ett annat ställe i Filipperbrevets fjärde kapitel: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Tänk vilka oerhört ord. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Inte mig själv. Därför mår jag ingenting. Inte inför Gud. I den kraften får vi gå ut i vår vardag och bära fram samma vittnesbörd om Guds förunderliga matematik som Paulus gjorde. Vi ska varna människorna för att tro på sig själva och sin egen kraft när det gäller den himmelska saligheten. Och istället visa dem att den riktiga kraften finns i att kasta bort våra egna försök och gripa kraften i uppståndelsen. Där finns det kraft för oss att leva vårt liv här i tiden, så länge vi lever i köttet. Och i den kraften ska vi också uppmuntra varandra. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn, mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som kärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.